lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radin Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks.
Hej och välkomna till Rec Talks. Jag heter Radin Golrock och är från Refab. Idag sitter jag med Hakim Rudels från TQ, tidigare TQ Nordic, tidigare Talent Q.
Helt rätt.
Du är konsult och kundansvarig.
Ja.
Yes. Hakim, varmt välkommen. Och kan du berätta lite, vad är det vi ska prata om idag?
Jag hade hoppats att vi skulle kunna prata lite om tester. Vi kan prata om personlighetstester, färdighetstester, formulär för att identifiera drivkrafter och motivation hos individer. Och jag hoppas att vi kan fokusera lite mer kanske på värdet som riktas gentemot kandidaten. Just så vi ramar in det kanske lite mer kring kandidatupplevelse och hur det kan påverka kandidatupplevelsen, förhoppningsvis ur ett väldigt positivt sätt om man använder tester eller om man kommunicerar kring tester på ett korrekt sätt.
Grymt. Och ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med de här personlighetstesterna som det ibland pratas lite grann om?
Ja, absolut. Vi har ju valt att kommunicera kring dem som mer kanske formulär.
Just det.
Personlighetsformulär. För det är ju inte så mycket av ett test, utan Nej. Det är ju snarare en självskattning där man svarar på, ja, i vårt fall tror jag det är 174 frågor som sen ska mynna ut och mappa mot karaktärsdrag. Som man då kan översätta med kanske en individs naturliga beteendemönster.
Ja. Och med naturligt så menar du?
Det som man kanske har med sig och som kanske kommer vara stabilt över tid. Det vill säga att om någonting uppstår så är det kanske den instinktiva beteendet som kommer.
Just det.
Sen så har ju i princip alla människor en förmåga att kanske kontrollera sig själva och inte alltid agera instinktivt för att man känner att den här situationen kanske inte är helt lämplig att jag går på min första ingivelse utan att jag anpassar mitt beteende.
Just det. Fast det som kommer mest naturligt som du sa.
Ja, precis.
Grymt. Och det här har ju funnits inom rekryterings... För vi pratar ju relaterat till rekryteringsprocesser, rekryteringsbranschen.
Ja.
Och det har funnits i ganska många år. Men det känns som att det blir ett vanligare processsteg.
Absolut. För jag menar, forskningen kring det här, kring psykometri, har ju funnits väldigt länge. Men jag skulle säga att sen 2000... Jag vågar inte riktigt gå in på exakt år, men 2015 och framåt skulle jag nog säga att det har blivit mycket mer av standard i väldigt många branscher, många rekryteringsprocesser. Men det finns ju fortfarande väldigt många som inte använder sig av tester, av olika anledningar.
Ja. Och de som gör det, vad är syftet med det? Varför vill företagen göra det om man börjar den änden?
Ur mitt perspektiv så handlar det om ett utökat underlag för beslut. Och beslut handlar ju om att identifiera, i de flesta fall när man rekryterar, då, vem av alla de här personerna i bästa fall som har sökt den här tjänsten kommer vara bäst lämpad för rollen. Och det blir ju ur två perspektiv. Det blir ju inte bara för företaget, utan det blir ju också, vi vill ju att individen ska komma till sin rätt. Och därför, om man till exempel då använder sig av ett personlighetsformulär, så får man ju dels så skattar individen sig själv och man får lite koll på naturliga beteenden. Och sen om man har en öppen dialog om det och man också har en väldigt tydlig bild av vilka av de här beteendena kommer sannolikt vara framgångsfaktorer i en specifik roll, så har man ju ett utökat beslutsunderlag i komplement av en strukturerad intervju. Då.
Just det. Så om man bortser från bara arbetsgivarperspektivet, de får en person som förhoppningsvis matchar uppdraget bäst, så för mig som kandidat så kan jag få ett jobb eller ett uppdrag som passar mina egenskaper så att jag på sikt trivs bättre också?
I bästa fall ja. Om inte annat så kanske man får en bättre bild av okej, vilka av mina attribut kommer vara sannolika framgångsfaktorer. Och finns det några perspektiv där jag kanske måste anpassa mitt beteende? Om jag då är medveten om det så har jag ju större förutsättningar att liksom landa i mig själv och i den roll jag ska landa i. Mm. Så absolut. Och jag tror man ska inte underskatta att man kan ju titta på det här från två perspektiv. Antingen så kan man ju använda och testa ett stort antal människor i det som man kanske då kallar screening eller urval tidigt i processen. Mm. Det vill säga där man, om man har den fördelen av att man har väldigt många som söker en specifik tjänst, så kan man ju göra kanske lite kortare tester initialt, men där man sätter tydliga kriterier. Och då screenar man ju bort väldigt många. Men jag tror att när vi pratar ut kandidatupplevelseperspektiv så är det nog snarare när man använder det i slutet av processen. När man kanske har 1, 2, 3 slutkandidater och alla tre får göra samma test och får en individuell personlig återkoppling av någon som förstår sig på plattformen, verktyget och kan också kommunicera kring det här med kandidaten. Låt oss säga att vi har 3 personer som är slutkandidater och det är en som får rollen. Så de 2 som inte får rollen får ju också ett väldigt, skulle jag säga, utvecklande samtal i bästa fall. Där man kanske faller på målsnöret, men man får ju med sig någonting från det här samtalet. Förhoppningsvis en självinsikt. Har man tittat på ens personliga karaktärsdrag eller man har också till exempel kollat på motivation. Alltså vilka är mina drivkrafter som ligger under mina beteenden. Om jag har fått koll på det, plus en indikation om min kognitiva potential, då har jag ju kommit ur det mötet jättemycket rikare och i bästa fall med insikter om mig själv som jag kan använda i min nästa roll jag söker. Och kanske väljer ut roller som mer passar mig själv. Hur jag egentligen vill vara eller där jag kan vara så mycket av mig själv som möjligt. Även på jobbet.
Ja. Yeah. Och just det här med personliga återkopplingen, det är liksom ett element som ni har märkt att det värdesätter kandidater.
Verkligen. När vi certifierar eller när vi utbildar och sen certifierar människor att använda våra verktyg, så är det en liksom vital del av vårt budskap. Att rapporten är en sak, att kunna tolka rapporten är en sak eller en annan sak. Och att sen kunna återkoppla och ta in nyanser och dialog och diskussion från personen som faktiskt har skattat sig själv ger liksom fler pusselbitar att skicka med i processen då, plus den bonuspusselbiten tycker jag då, den som kandidaten faktiskt får.
Yes. Är det någonting mer vi bör tillägga om just personlighetstester, eller ska vi gå in på det här som även kallas GMA-tester eller?
Men vi kan rulla in på det vi brukar prata om, färdighetstester. Yeah. GMA står för General Mental Ability. Yeah. Precis. Så det är ju det generella, alltså, som man ibland pratar om, begåvning eller IQ-tester. Och våra tester som vi jobbar med, de har ju 3 perspektiv. Det ena är det numeriska, där det handlar om att faktiskt så snabbt som möjligt, alltså tid är en faktor, att förstå ett problem av numerisk karaktär, komma fram till rätt svar och sen ta sig vidare. Och sen så finns det ju det verbala som blir mer av läsförståelse. Där handlar det om att identifiera eller läsa igenom en text, identifiera vilken typ av information som finns i texten. Svara om ett påstående till exempel sant eller falskt, eller om inte tillräckligt med information finns för att avgöra. Och sen så har vi det som är det kanske lite mer klassiska, det här spatiala testet där man ska känna igen mönster. Vilken är nästa figur i serien? Och den är ju oberoende av hur pass väl du kan tolka text eller problem av numerisk karaktär. Så att,
och det är den här typen av tester du menar när du pratar just om att man kan lära känna sin kognitiva potential som kandidat?
Precis, det här är ju en bedömning av, och där du också, det är en bedömning av din potential eller förmåga när det kommer till den kognitiva sidan av dig, numerisk, verbal eller mer spatial. Och det som vi inte nog har tagit fram här, eller lyft fram, yeah, är ju att alla tester som görs så jämförs du med en normgrupp. Så tittar man ur personlighet så normgruppen är ju global och den sträcker sig över branscher. Och tittar man ur på personlighet så handlar det om att identifiera hur en persons naturliga karaktärsdrag relaterar sig till den större populationen i den här normgruppen då. På så sätt så får man en indikator av om man agerar som folk gör mest eller om man ligger lite till ytterligheterna där inte så många rör sig antingen åt det ena eller andra hållet. Om vi pratar till exempel om man, hur pass samverkande man är, det vill säga intresserad av att interagera med andra människor på jobbet. Och poängen med de kognitiva färdighetstesterna är ju att du jämförs ju också mot en normgrupp. Vilket innebär att det finns ju en normalfördelning och då identifierar man var man hamnar i den. Och tittar man på så i en normalfördelning så ligger ju de flesta i mitten om man säger. Men det finns ju svansar av de som presterar sämre och en liten svans av de som presterar högre. Och den indikationen får man ju i ett sånt test. Så det sätts ju i relation till någonting.
Just det. Och ska man gå in lite på det? Vad är liksom nyttan för arbetsgivare respektive kandidat? Och få ett kännedom om den potentialen?
Det beror ju lite på. Ur arbetsgivarperspektivet handlar det om beroende på vilken roll man söker. Ja. Är det en roll som kräver mycket av dig rent kognitivt? Alltså en väldigt specifik kognitiv abilitet som du behöver ha, så är det ju värt att testa, inte alla, men de personer som är relevanta för den rollen för att se om de sannolikt har de färdigheter som krävs. Jag skulle säga att de flesta roller kräver inte extremt hög kognitiv förmåga, men det finns sådana. Sen kan man ju... beroende på att du inte om du inte stöter på extremt och komplexa och nya problem hela tiden i din vardag, så kan ju erfarenhet av att du gjort en viss arbetsuppgift eller man känner igen saker från att man jobbat med någonting tidigare, så kan ju det väga upp jättemycket. Ja. Så att vi brukar vara ganska försiktiga med att använda de här kognitiva testerna som liksom screening och cut-off, utan det är mer av en indikation av hur pass väl står sig den här kandidaten när det kommer till det här.
Men skulle det kunna vara omvänt också, att om en person inte har en viss erfarenhet, alltså om man är till exempel ny i ett fält men har hög så kallad potential, att man med rätt, vad ska man säga, resurser eller rätt guidance kan snabbt komma upp på banan? Eller snabbare än annars i alla fall.
Absolut. Och det man också ska ha med sig där är att en person med väldigt hög kognitiv förmåga är en person som sannolikt också kommer behöva mycket stimulans.
Ja.
För att inte bli uttråkad eller tappa liksom. Om man inte kan utmana den här personen så kommer sannolikt motivationen svika. Så det är inte så här att alla personer som har en hög kognitiv förmåga rakt igenom kommer bli framgångsrika i sitt arbete. Har man alldeles för understimulerande arbete eller man inte blir utmanad, då blir det inte heller en bra match. Så att det finns inte det här är rätt och det här är fel, utan det är kontextuellt. Vad innebär rollen? Och sen, vad är det för kontext? Vad är det för miljö? Och sen måste du kombinera det med, okej, men personen motiveras av det X, Y, Z och vi levererar A, B, C. Ja, kognitiv förmåga eller inte. Eller hög kognitiv förmåga eller inte. Det spelar egentligen ingen roll om vi inte kan erbjuda någonting som stimulerar personen.
Ja. Och nu tycker jag det är något som också är intressant, just det här med hur man motiveras. Kan man mäta det på något sätt?
Vi har ett motivationsformulär också som resultatet av det ger dina topp tre drivkrafter. Och det är ju, man pratar om ens beteenden styrs ju en del av dina drivkrafter. Så att om du vet med dig vad som motiverar dig, vilket det här testet kommer berätta för dig, förutsatt att du är sanningsenlig när du svarar, så kommer du i bästa fall få en rätt bra insikt på att okej, men jag motiveras av gemenskap eller social interaktion. Och det är en av de två är din toppdrivkrafter. Och sen så hamnar du i en roll där du ska sitta sannolikt ganska isolerad och inte kommer ha kollegor på plats och kanske begränsad arbetsuppgifter som kräver interaktion med andra. Då kommer det sannolikt inte vara en så himla bra match.
Nej, så även om arbetsuppgifterna i sig är rätt så kanske kontexten i sig gör att det inte blir
100%. Du kan ha extremt bra fallenhet för arbetsuppgifterna, men ja. om en drivkraft är social interaktion eller glädje och kul med mina kollegor och du inte har några kollegor, det spelar ingen roll hur bra du är på dina arbetsuppgifter, det är osannolikt att du kommer känna dig motiverad och långsiktig i den här rollen.
Ja.
På samma sätt då, om du har en sån en roll där ingen av dina drivkrafter är stimulerade och du har identifierat att det här är mina drivkrafter, då kan ju det ge dig energi och insikt att okej, men vad behöver jag göra för att förändra miljön runt omkring mig så att jag kan få mer utlopp för det jag stimuleras av.
Och det är den här typen av feedback man också kan få i ett sånt här återkopplingssamtal. Ja.
Har man gjort ett sånt formulär så går vi igenom den återkopplingen då med kandidaten. Där vilket, om du gör både den här personlighetsformuläret och motivations, då har du ett rätt omfattande ramverk egentligen att tala kring och att diskutera med kandidaten. Och vi skickar ju också ut där du får en berättande rapport både gällande motivation och din personlighet, vilket du har med dig liksom, som du kan använda när du klurar. Du kan ju ha med dig och resonera om inte annat med din nuvarande chef i arbetssituationen om, om du är på den platsen.
Ja. Och du pratade tidigare om att man kan ju få lite så här inspiration till personlig utveckling eller så. Hur man kan, är de här, om man pratar om just personlighet, potential, numerisk, verbal etc. och även motivation, är något av det här mer eller mindre statiskt eller är allting sånt som går att påverka eller beror lite på?
Forskningen har ju visat att personlighet är relativt stabilt över tid. Dina personliga karaktärsdrag. De förändras vid eventuell kris, livsavgörande händelser. Motivation är, jag skulle kanske säga att det är än mer kontextuellt. Personligheten är ju också, det är därför vi ber alla våra kandidater att när du svarar på frågorna, svara ur en professionell kontext. För att det, ditt beteende i en professionell kontext kommer skilja sig lite sannolikt från ditt privata eller personliga beteende. Även om de är ganska tätt länkade. Motivation skulle jag säga skiljer sig nog mer. Och förändras mer över kontext. Så att om du har du en kandidat som befinner sig på en plats där de verkligen vantrivs, så kan motivationen säga en sak. Eller, och framförallt frågar man dem, frågar man bara mig vad jag motiveras av på jobbet och vad jag motiveras av rent personligt och privat, så skiljer sig det ganska mycket åt. Så därför är det viktigt att man verkligen fokuserar det här. Att man är tydlig med hur individen, hur frågorna ställs och att det är relaterat till en professionell kontext. Sen kan man ju säga att nej, men bara för skoj skulle man vilja göra det på, i en privat kontext eller så. Men relativt stabilt över tid när det kommer till personlighet och även din kognitiva förmåga är relativt stabil. Det man ska ha med sig är ju att när du gör ett sånt här test som mäter din kognitiva förmåga så är ju det adaptivt i vår plattform, vilket innebär att svarar du rätt så blir nästa uppgift svårare. Så att du kommer hela tiden pressas, eller ganska snabbt kommer du pressas till ditt max. Och svarar du fel så kommer den hoppa ner. Vilket innebär att det är en väldigt, för de flesta, pressad och stressad situation. Om du också då gör den för att du söker ett jobb som du verkligen vill ha. Ja, nervositet, dagsform, är du utvilad, är du mentalt på plats, påverkar. Så därför är det viktigt att man har en tydlig kommunikation kring det med kandidaten för att ge kandidaten bästa möjliga förutsättningar att prestera enligt sin toppförmåga. Men mig veteligen så förändras inte din kognitiva förmåga över tid. Däremot det du bygger över tid är erfarenhet och trygghet i de bästa fall då, beroende på vilket liv du lever då kanske.
Ja. Och jag tycker just du ramar in det ganska intressant också. Många pratar ju just när man pratar om tester så är det mycket reliabilitet, validitet, liksom de här lite mer nördiga grejerna. Men du pratar ju mycket om vad ska man säga, upplevelsen för dels arbetsgivare men även kandidat. Och tänk, nu när vi också går i tider där det är väldigt viktigt med alltså employer branding eller kandidatupplevelsen. Om jag sitter som rekryterare till jag företagsledare på ett företag och vill att ja, men jag vill jobba liksom med tester av ett antal olika anledningar, bland annat för att liksom göra bra bedömningar men även ha en bra kandidatupplevelse. Är det något särskilt liksom jag ska tänka på då?
Ja, sjukt bra fråga och jag tänkte på den senast idag och det är vikten av kommunikation. Och kommunikation handlar ju om att förmedla ett budskap på ett så bra sätt som möjligt så att mottagaren förstår. Och i det här fallet så tycker jag det är liksom bara gå tillbaks till grundpelarna. Vad är testet? Hur kommer det gå till? Varför har vi det? Hur använder vi informationen? Vad kommer du uppleva eller vad kommer du stöta på när du gör testerna? Det tycker jag är A och O. Att man är transparent med. Och där tror jag att en del slarvar. Att man tänker att så många är vana att göra tester. Men jag tycker man ska faktiskt ta sig tiden att så här, när man skickar ut tester, om man är rekryterare eller om man gör det utifrån ett testbolagsperspektiv, att man är väldigt mån om att så här, okej, här har du länk till att gå in och göra ett test. Det här testet går till på det här sättet. Vi använder testet för att avgöra det här eller det här, eller för att se hur väl du passar in i rollen. Vänligen se till att du har en lugn och ostörd plats och att du gör det när du är utvilad och har tid. Och ja, men det tror jag är nyckeln där. Att man verkligen kommunicerar inför att man skickar ut testerna, syftet med testerna, hur det används och att man sen också noga med att vi kommer ha en återkoppling. Men det här, nu vill jag också säga att det här är ju i perspektivet av att vi testar ett fåtal kandidater i slutet. Om du testar för screening och du gör ett kortare test eller ett lite mer basic test för att avgöra vilka som sannolikt matchar bäst, då kommer ju sannolikt inte en personlig återkoppling vara möjlig. Men då behöver man se till att det kommer någon form av återkoppling och att man också där är exakt lika tydlig med varför testerna används.
Ja, och jag tänker alldeles oavsett så skadar det ju aldrig med att liksom vara transparent med informationen så tid som möjligt.
Exakt. I den här processen så kommer du sannolikt få göra ett test någonstans.
Ja.
Och sen när det väl blir aktuellt så förklarar man då hur testet går till och hur man använder information.
Grymt. Känns som att vi har plöjt igenom ganska mycket olika steg och scenarion. Är det någonting vi har missat?
Jag har ingen aning om vad vi har pratat om.
Ja. Exakt.
Nej, men jag tror inte det. Alltså, det är ju superenkelt att nå mig. Jag är en ganska publik person. Alltså, jag finns ju på LinkedIn. Ja. Så är det någonting man känner att vi missade, inte tog upp som känns så här, det här var ju en riktig julklapp som vi borde ha levererat mitt i sommaren. Så är det bara att höra av sig.
Det var höjt då. Underbart, tack Kim. Tack för att du ville vara med i RecTalks.
Tack själv. Tack själv för inbjudan.
Du har lyssnat på RecTalks med Radin Goldrock, en podd producerad av RefApp. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på info@refapp.se.